Vilken person
i Bibeln, undrar jag.
Om vi för ett ögonblick blir lite människocentrerade. Om vi för ett ögonblick blir lite elitistiska. Vi har ju lärt oss att vi ska läsa Bibeln så att Jesus Kristus är huvudpersonen i alla berättelser. Han är störst, bäst, vackrast. Han är stjärnan, han är kärnan. Men om vi lägger vår goda teologi åt sidan en sekund. Och så frågar vi oss. Vi blir lite människocentrerade och vi frågar oss, vilken person förutom Jesus är störst? Vem är den vi skulle tillskriva störst vikt, störst betydelse, störst roll i Bibeln förutom Jesus? Är det Abraham? Som liksom är fadern till det gamla förbundsfolket som mottog Guds löfte om att hans avkomma ska bli som liksom stjärnorna på himlen. Eller är det Mose som fick förmedla det gamla förbundets lag liksom och blev en medlare mellan Gud och Israels folk? Eller är det kung David som två gånger nämns vara en man efter Guds hjärta och som så mycket utrymme ägnas åt i gamla testamentet men också i nya. I Lukas evangeliets 7 kapitel och 28 vers säger Herren Jesus att bland dem som fötts av kvinnor, det vill säga bland mänskligheten, fanns det ingen som var större än Johannes döparen. Den person som vår text handlar om hans födelse. Med risk för att det under någon punkt ska ske någon överlappning med någon annan predikan tidigare i den här predikoserien för några veckor sedan. Det är lite roligt, jag förberedde min struktur. Jag var nöjd med mina punkter. Och sen lyssnade jag på Immanuels predikan från några veckor sedan som jag missade för att vi var på smekmånad. Och så kände jag att jag behöver ändra här för jag vill inte åka dit för plagiat. Så det kanske är lite överlappning kring någon punkt, men vi tror på Guds försyn. Så vill jag säga någonting om Herrens plan. Herrens skola. Och Herrens tjänare. Herrens plan, Herrens skola och Herrens tjänare. Och under den tredje punkten, Herrens tjänare, vill jag helt enkelt lyfta en implikation av betydelsen i Johannes namn. Men vi går in på punkt 1, Herrens plan. Vår text inleds med orden för Elisabet var tiden nu inne att föda. Och vid första anblick är de här orden inte särskilt anmärkningsvärda. För det är självklart för oss att efter 9 månaders graviditet så brukar tiden vara inne för den gravida kvinnan att föda sitt barn. Det är liksom dags, det är hög tid. Men i Bibeln så ser vi att orden tiden var inne, eller tiden är inne, väldigt många gånger bär med sig en djupare betydelse. Eftersom orden så ofta har en frälsningshistorisk signifikans. Det vill säga att de markerar de här orden. Att den stund som Gud i sin suveräna vishet har förutbestämt för ett visst specifikt viktigt ändamål har nu kommit och han kommer nu att agera för sitt folk. 2 snabba exempel. Ett exempel är från Galaterbrevets 4 kapitel, vers 4 och 5, då Paulus skriver, när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Eller i Stefanus tal till det stora rådet i Apostlagärningarna 7 så säger han, när han talar om Israels historia och Moses, så säger han att när tiden närmade sig, då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham. Då växte folket i antal och de blev allt fler i Egypten. Så i sin försyn har Gud fastställt särskilda tidpunkter för alla händelser, vilket också inkluderar de allra viktigaste händelserna. Så när vi nu läser att tiden var inne för Elisabet att föda, så betyder det inte bara att hennes graviditet var över, utan också att tiden var inne för någonting stort att anlända, för någonting stort att hända, vilket leder till frågan: vad för någonting? När ängeln Gabriel uppenbarade sig för prästen Zacharias i början av vårt kapitel, så säger han i vers 17 om Zacharias och Elisabets framtida son att, och jag citerar, han, det vill säga er son, Johannes, ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen. Vad betyder det? Gabriels ord, ängelns ord, ger eko av profetior som vi finner i Gamla testamentets sista bok, i Malaki bok. Faktum är att Gabriel citerar de ord som Israels Gud talade innan han blev tyst under 400 år, det vill säga fram till Nya testamentets början. Så här lyder den profetia som den heliga ande ingav profeten Malaki, som ängeln Gabriel refererar till. I Malakis fjärde kapitel, sista kapitlet i Gamla testamentet, vers 5 och 6, säger Herren så här: se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Och i och med dessa ord tar Gamla testamentet slut och himlen tiger fram till det ögonblick då ängeln Gabriel uppenbarar sig för prästen Zacharias i början av vårt kapitel. Men vad innebär det? Alltså ängelns ord om att Johannes ska gå före honom. Före vem då? Återigen finner vi svaret hos profeten Malaki. Låt oss den här gången läsa Malaki kapitel 3, vers 1. Gud säger: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker, ni av Israels folk, ni juda, och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Så vem är det som budbäraren? Johannes ska gå före och bereda väg för mig, säger Israels Gud. Herren ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sändebud, det vill säga Kristus, Messias. Och Gabriel sa till Zacharias om sina ord angående Johannes födelse, att de, det vill säga de här orden, det här löftet, kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Och nu var tiden för Elisabet inne att föda. Vad vill jag ha sagt med allt detta? Jag har en väldigt enkel poäng som jag hoppas ska ingjuta tröst och trygghet och förundran i oss. Och det är helt enkelt detta: att det kan gå timmar, det kan gå dagar, det kan gå veckor, det kan gå månader, år, decennier, 4 sekler eller 2 millennier, och Guds plan från evighet förfluten med alla dess detaljer står likväl orubbligt fast. När Adam och Eva syndat i Edens lustgård och Herren Gud skulle uttala sin dom över ormen, det vill säga djävulen som hade förlett dem, så sa han till ormen att kvinnans avkomma ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här är ju en profetia om korset. Och tusentals år senare står Petrus, aposteln Petrus, på pingstdagen. Och i sin pingstpredikan beskriver han sin frälsares korsdöd inför Jerusalems invånare. Den korsdöd som blev just ormens slutliga nederlag. Och han säger då till dem, till invånarna, att efter Guds bestämda plan och beslut blev han, kvinnans avkomma Kristus, utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Det vill säga, Gud har inga B-planer. Utan frälsningshistorien, ja hela världshistorien, är tajmad och klar ut i minsta detalj. För att citera Sickan. Och det är en otrolig tröst. Och det är en otrolig trygghet för oss. Jag vill bara kasta med dig, notera de här orden när tiden var inne när du läser Bibeln. De dyker upp ofta, särskilt i Nya Testamentet, när tiden var inne, eller nu var tiden inne. Och spåra Guds finger i de orden. Vi går vidare till punkt 2. Herrens skola. Jag funderade på om jag skulle ha Herrens hårda skola, men det lät lite hårt. Vi går från att betrakta Guds eviga frälsningsplan liksom, och uppfyllelsen av någon av dess nyckelhändelser till att istället zooma in på en individ som inte dyker upp någon annanstans i Bibeln eller i historieböckerna utom här i Lukas evangeliets första kapitel. Zacharias, Johannes far, det passar att läsa om honom så här på farsdag. Zacharias hade i och med Gabriels besök till honom några månader tidigare blivit stum. Eller snarare, som vår text antyder, dövstum. Och orsaken till detta var hans otro eller hans tvivel när ingen uppenbarade sig för honom för att ge honom ett glädjebud om att han och Elisabet nu äntligen skulle få ett barn, en son. När Gabriel delade detta glädjebud med Zacharias så hoppade inte Zacharias av glädje. Och han böjde inte sina knän inför Gud i tacksamhet. Utan han svarade Gabriel, hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Det här för tankarna till sånt som vi har läst i första Mosebok när Gud besöker Abraham och Sara och säger liknande saker. Vers 13 i vårt kapitel gör det väldigt tydligt att Zacharias hade bett om ett barn. Förmodligen hade de ropat till Gud om ett barn under många långa år, han och Elisabet. Dessutom var ju Zacharias en Herrens präst som vid tidpunkten för det här änglabesöket stod i Herrens tempel. Och han stod där just denna dag därför att lotten av alla cirka 18 000 präster hade fallit på just honom denna dag. Så att han fick i uppgift att gå in i templet och tända rökelseoffret. Det här var liksom ett hedersuppdrag som han visste att han aldrig mer skulle få. Det var höjden av hans prästtjänst, höjden av hans karriär. Det var a once in a lifetime opportunity liksom. Och på just denna dag, på just denna plats får han besök av en ärkeängel som säger till honom att Herren, allsmäktig Gud, har hört era böner och nu ska ni få bli föräldrar till en son. Och han frågar, hur ska jag kunna vara säker på det? Jag vill säga, skulle man kunna få ett tecken av något slag? Det dög liksom inte med fin besök från himlen. Och därför hade ängeln sagt till honom att nu ska du bli stum. Och du ska inte kunna tala för den dagen då detta sker. Därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Det som vi läste nyss. Så Zacharias blev stum, eller dövstum. Så att han skulle lära sig en läxa Och den här läxan är väldigt enkel, att inte tvivla på Guds löftesord. Jag kallade den här punkten för Herrens skola, som sagt, eftersom att jag uppfattar att Gud ofta undervisar de sina i sin många gånger hårda skola. Och det här bör inte alls förvåna oss, eftersom Hebreerbrevet 5:8 säger att till och med Kristus själv, trots att han var son, fick lära sig lydnad genom sitt lidande. Trots att han var son, trots att han var syndfri, så lärde Kristus sig lydnad genom att få genomgå lidande, svårighet. Och om detta är sant för Kristus, hur mycket rimligare är det då inte att vi skulle få samma medicinska behandling? Vi som till skillnad från Kristus är sjuka av synd och ständigt har så nära till olydnad och upproriskhet och rebelliskhet. Kanske är det så att Herren stängde Zakarias mun för att Zakarias och hans öron, för att Zakarias genom att förlora de här sinnena istället skulle tränas i sitt sjätte sinne, sin tro, sin förtröstan, sin tillit på sin Gud och hans tillförlitliga ord. Vet du att Hebreerbrevet 11:6 säger att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det här är inte gärningslära. Och det här är inte heller det som vi brukar kalla för trosförkunnelse. För tro i sammanhanget handlar om en förtröstan på att Gud är den som han säger att han är. Och att han kommer att göra det som han har sagt att han ska göra. Och att han är värd att bli litad på. Att han är värd, att han förtjänar det på grund av den han är i egenskap av att vara allsmäktig Gud. Så frågan är om Zakarias har lärt sig någonting under sin tid i Herrens skola. Låt oss titta på verserna 59-64. Seden i den judiska kulturen var att nyfödda gossar namngavs efter sina fäder eller efter sina mor och farfäder. Det finns ingen gammaltestamentlig lag som befaller eller kräver något sådant, utan det är helt enkelt en folklig tradition. Det här var bara en sed, ingenting Gud krävde. Och det är därför grannskapet liksom här tar för givet att pojken ska få sin pappas namn. Han ska heta Zakarias. Det är liksom en självklarhet. Det är en no-brainer. Det finns inget att diskutera för dem. Men på något sätt hade Zakarias tydligen, verkade som, kommunicerat till Elisabet om det här änglabesöket några månader tidigare. Så Elisabet visste att det här är ett unikt barn. Och Gud har därför ett unikt namn för honom. Inte ett släktnamn, men ett namn specifikt skräddarsytt för honom. Inte unikt i bemärkelsen ovanligt. För Johannes var ett väldigt vanligt namn. Vi har ju flera Johannes i Nya testamentet. Men som sagt, ovanligt för specifikt honom. Så därför säger Elisabet ståndaktigt ifrån när grannarna börjar liksom uttrycka sina åsikter om saken. Hon säger nej. Han ska heta Johannes. Och det här är väldigt tydligt. Grekiskan är väldigt liksom, det finns eftertryck i det här nejet. Nej, alls inte. Och grannarna som uppenbarligen tycker att de har väldigt mycket med saken att göra här, börjar liksom tjafsa med henne. Om att ingen i släkten heter Johannes. Du ska bara hålla på att vara märkvärdig jämt. Typiskt det. Kanske tänker de att Elisabet liksom, nu när hennes man är liksom handikappad, liksom tar tillfället i akt och vill pusha igenom sin barndomsdröm eller någonting i alla fall. Så de vänder sig till Sakarias och frågar vad han har att säga om saken. Och det är den här versen för övrigt som kommer, som gör det rimligt att anta att Sakarias inte bara var stum utan också döv, även om inte texten uttryckligen säger det. För varför skulle de annars göra tecken till honom istället för att bara fråga honom? Oavsett vilket så ber Sakarias över något tecken tillbaka. Han ber om en vaxtavla så att han kan skriva sitt svar på. Och vad skriver han? Johannes blir hur bra som helst. Nej, det är inte det han skriver. Grabben ska heta Johannes. Han skriver inte det heller. Sakarias skriver, Johannes är hans namn. Det vill säga, Gud har talat från den sekund Gud sa att han ska heta Johannes. Har han hetat Johannes? Gud har uppenbarat sin vilja och det är slutdiskuterat. Notera hur mänskliga seder och traditioner ger vika och måste böja sig inför den levande Gudens ord i den här texten. Och vi läser att genast öppnades hans mun, hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud. Jag älskar det här ordet, genast. Ängeln hade sagt att Sakarias handikapp skulle försvinna den dag barnet skulle födas. Och återigen ser vi att Guds ord uppfylls här. Sakarias har lärt sig sin läxa. Och det han skriver på den här vaxtavlan visar på en gudfruktig, på en from underkastelse i tro och överlåtelse. Och det finns en plötslighet i hans befrielse. Och det är som att Gud med ett leende knäpper med fingrarna och med ens försvinner det här mörka molnet som har täckt Sakarias huvud i flera månader. Och istället ersätts det med solsken över honom och tacksam lovsång på hans läppar. Och lovsången kommer ju här i nästa text. Gud vet vad han gör när han tuktar sina barn. När Spurgeon talade om Guds förhållningssätt till det ris som han har disciplinerat sina älskade barn med, så sa han att Gud bränner alltid upp det så fort han är klar med det. Han förgör det eftersom att han hatar dess åsyn. Det vill säga, det är bara ett nödvändigt ont i Guds ögon att disciplinera sina barn. I brevet 12:7-8 säger om det gudomliga riset att det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra? Då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Det finns tyngd i de här orden. Om Gud disciplinerar dig så betyder det att han känner, vad heter det? Han vill kännas vid dig. Han säger till världen, det här är min son, det här är min dotter, det här är min. Jag bryr mig om hans eller hennes framtid och välgång tillräckligt mycket för att disciplinera honom eller henne. Det är bevis på din äktighet. Vilket för mig till en av mina absoluta favorittexter i hela Bibeln. Jeremia beskriver i Klagovisorna kapitel 3, vers 31-33, det gudomliga hjärtat bakom det gudomliga riset. Jeremia hade fått uppleva mer lidande än Sakarias. Klagovisorna är ju en skildring som beskriver hur han går och tittar på Jerusalems ruiner. Det är en spökstad, det är katastrof. Och så säger han, Herren förkastar ju inte för evigt. Om han än bedrövar så förbarmar han sig i sin stora nåd. Och lyssna nu. För det är inte av hjärtat som han plågar och bedrövar människors barn. Det är inte av hjärtat. Det vill säga, han må göra det, men det är inte det som är hans stora passion. Det är inte det som är hans stora glädje. Det är inte det han vill låta. Det är inget självändamål. Han gör det, smärtar honom att smärta dig. Men han har alltid, alltid, alltid din andliga tillväxt och välgång för ögonen. Punkt 3. Min sista punkt kan anses vara något av en stretch utifrån texten. Det är en stretch utifrån texten, låt oss vara ärliga. Men det är någonting som jag ändå tror är relevant. Därför att texten handlar trots allt om Johannes. Och Johannes är en nyckelperson i evangelierna, i frälsningshistorien, på grund av sin tjänst. Gud hade bestämt att Zacharias och Elisabets son skulle heta Johannes. Och det grekiska namnet Johannes kommer från det hebreiska namnet Johannan, som betyder Herren är nådig. Herren är nådig. Och naturligtvis handlar detta om Herrens nåd eller förbarmande över Elisabet och Zacharias. Vi läser det i texten att grannarna kom och ville dela glädjen för att Herren har förbarmat sig över henne. Så det handlar absolut om Herrens nåd mot dem. Men jag tror att vi har rätt i att i namnet Johannes också uppmärksamma Herrens nåd till Johannes i och genom hans tjänstuppgift eller kallelse. För vad är det Johannes blir känd för 30 år senare när han har växt upp? Vad är det vi känner igen honom som? Vad är hans kall, hans livsuppgift? Den andra Johannes, Johannes evangelisten, aposteln Johannes, lärjungen Jesus älskade, som har skrivit Johannes evangelium och uppenbarelseboken och så vidare. Han beskriver Johannes döparens tjänst. Johannes evangeliets första kapitel. Och vi läser några rader där. Vers 19 till och med 27. Johannes evangeliet 1, 19 till 27. Detta är Johannes vittnesbörd. Det vill säga Johannes döparen. Detta är Johannes döparens vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte Messias. De frågade honom, vem är du då? Är du Elia? Han sa, nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. De som var utsända kom från fariseerna. Och de frågade honom, varför döper du då? Om du varken är Messias eller Elia eller profeten. Johannes svarade dem, jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig. Och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Två kapitel senare, i kapitel 3, vers 28, säger Johannes till några av sina lärjungar att ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Det här är den nåd Herren gav Johannes. Hans livsuppgift var att gå framför Messias. Hans livskall var att med all sin kraft peka mot den som skulle komma efter honom, sin kusin Jesus Kristus, om vilken Johannes själv säger, han måste bli större och jag mindre. Så när Johannes får frågan om vem han är, så står det att han svarade med profeten Jesajas ord. Ord från Jesaja 40 som Anders läste för oss här i början. Vers 3-5 i Jesaja 40 lyder: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slätmark. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Det är en ofantlig nåd att bli anförtrodd uppgiften att proklamera inför världen att Herrens härlighet ska uppenbaras. Men vänner, det är en ännu större nåd att bli anförtrodd uppgiften att proklamera inför världen att Herrens härlighet har uppenbarats. Och det är din och min uppgift. I inledningen till predikan så refererade jag till Lukas 7:28. Det finns en parallell i Matteus 11:11 också. Då Jesus säger att bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Och sen fortsätter Jesus med dessa ord: men den minste i Guds rike är större än honom. Vad betyder det? Att den minste i Guds rike är större än Johannes. Därom tvistade lärde. Men jag uppfattar i sammanhanget att den som är i Guds rike syftar till Guds folk efter det nya förbundets instiftande. Det vill säga efter korset, efter uppståndelsen, efter pingsten. Johannes tillhörde den förra ordningen som i och med Jesu ankomst var på väg att försvinna. Jesu ord betyder givetvis inte att vi i himlen kommer leta förgäves efter Johannes döparen. För Jesus talar inte om rikets fullbordan, men om rikets initiala ankomst. Poängen är att ingen under den gamla eran var så stor som Johannes var då. Men alla i den nya eran är större än vad Johannes var då. För sann storhet mäts utifrån den mån en människa har erfarit evangelium om korset, uppståndelsen och Guds helige ande, känner Jesus Kristus och därför kan peka resten av världen mot honom och det nya förbundet i hans på Golgata spillda blod. Johannes förberedde många människors hjärtan med sin förkunnelse, men på grund av sin plats i frälsningshistorien kunde han inte säga i närheten av allt det vi kan säga om Messias. Så han sa till folket att mitt ibland er står en som ni inte känner. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Han är anonym. Så när Jesus själv börjar sin tjänst och Johannes sitter i fängelse, så har Johannes själv funderingar kring: är detta verkligen den utlovade? Så han sänder sina lärjungar som frågar honom: är du den som skulle komma? Men på grund av vilken sida av korset vi står och när vi lever, så har vi fått nåd av Gud att representera honom som hela västvärldens kalender idag utgår ifrån. Vars kors finns på varje nordisk flagga, även om det inte betyder ett skvatt för de nordiska nationerna. Vars namn och verk håller på att proklameras till jordens yttersta gränser. I hans tjänst har vi fått nåd att stå. Det är en oförtjänt gåva, en nåd från Gud. Att precis som med Johannes, men med ännu starkare eftertryck, eftersom vi har fått erfara det på ett särskilt sätt, kunna utbrista till världen: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det här barnet som föds i vårt kapitel, som blir till så stor glädje för sina föräldrar, vars födelse markerar liksom en ny era, för Gud börjar tala återigen efter att ha varit tyst i 400 år. Den här personen, hans liv får ett drastiskt slut när hans huvud huggs av och på Salomes, en prinsessa-ish, begäran serveras på ett fat på en fest. Och varför serveras hans huvud på ett fat? Varför serveras människors huvuden på fat? Därför att Johannes vittnade om sanningen. Därför att han predikade omvändelse från äktenskapsbrott. Han sa till Herodes och Herodias: ni får inte vara tillsammans. Herodias, du är gift med Filip, Herodes bror. Du ska inte vara med honom. Du ska vara med honom. Och Herodias gillar inte det. Så när hennes dotter dansar på en fest framför människor, och Herodes går igång och säger att du får vad du vill av mig upp till halva riket, så säger hon: mamma, vad vill jag ha egentligen av farbror Herodes? Och hon säger: du vill ha Johannes döparens huvud på ett fat. Det är vad du vill ha. Se så, gumman. Och vips så är Johannes död. Hans huvud på ett fat. Otroligt sorgligt. Och otaliga andra har följt Johannes i fotspåren och lidit martyrium för sitt kompromisslösa vittnesbörd om sanningen. Redan i apostlagärningarna läser vi om Stefanus och aposteln Jakob och hur de får ge sina liv för att de tillhör Jesus. Senare i Nya Testamentet och historieböckerna läser vi om de blodiga förföljelserna under kejsar Nero. Och vem vet hur många helgon som har gett sina liv sen en annan döpare, baptisten William Carey, under slutet av 1700-talet liksom la grunden för det som blev den stora moderna missionsrörelsen. En ocean av kristet blod har gladeligen spilts i sanningens tjänst. Och varenda en av dessa slaktade martyrer som idag tillhör den triumferande kyrkan kunde ha hetat Johannes. Herren är nådig. Paulus skriver: ni har fått nåden, inte bara att tro på Kristus, men också att lida för hans skull, i Filipperbrevet 1:29. Det är nåd att få stå i sanningens tjänst, oavsett utfall, oavsett konsekvens. Det är nåd att få stå inför jordens befolkning och få representera kungars kung och herrars herre, Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar, som älskar oss och har löst oss från våra synder, för att citera Uppenbarelseboken 1:5. Herren är nådig mot dig som låter dig ta hans namn i din mun när du vittnar för dina kollegor på jobbet. Herren är nådig mot dig som låter dig dela evangelium med en berusad man på stan. Herren är nådig som låter oss syndare, vredesförtjänande syndare som oss, dela goda nyheter med en brokig, trasig värld. Vad ofta jag glömmer bort Guds nåd, inte bara i detta fantastiska, obeskrivliga att jag får tillhöra honom, men att jag också får representera honom. Och hur ofta jag försummar det. Innan jag avslutar vill jag fråga dig om du själv har mött nådens herre och tvättat dig ren i hans blod. Du vet, han är så nådig att när en dödsdömd brottsling ber honom om en enda tanke när han kommer med sitt rike, så får brottslingen dessa ord till svar: jag säger dig sanningen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är en klyscha, men en ärorik och sann klyscha, att han bad om en tanke och fick en evighet. Jag började tänka på en liten strof när jag skrev detta. Här erbjuds nåd åt syndare och dubbelt för de sämsta. Här finns det hjälp för stackare. De sämsta blir de främsta. Ingen annanstans erbjuds denna nåd. Du kan söka i varje vrå, i varje kvarter, i varje nation, på varje planet. Du kommer inte hitta den här nåden någon annanstans. Jesus sa, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Hur nådig är Herren? Han är så nådig att fariséerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa, den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Och ja, den här texten handlar absolut om det som jag försökt säga nu en stund, att vi ska representera Jesus. Jesus umgicks med syndare, så det ska vi också göra. Det är sant, det är bra, men vi är syndarna han umgås med. Vi är inte Jesus i den här texten. Om vi nu lägger undan det elitistiska, människocentrerade och läser Bibeln så som vi ska läsa Bibeln. När vi läser den här texten ska vi inte tänka Jesus umgicks med syndare, så du och jag har också det. Det är kanske förlängningen, men i första hand han väljer att umgås med dig. Med mig. Så Johannes, evangelisten, skriver, av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Och den här nåden är tillgänglig för dig. Vem du än är, vad du har gjort, hur många skabbiga skelett du än har i garderoben. Johannes, Herren är nådig. Herren är nådig, Herren ger nåd, låt oss be. Gode Gud, du är verkligen god och du ger nåd. Nåd och åter nåd. Om vi lever har vi aldrig fått uppleva någonting annat än nåd av dig. Varje andetag du ger är nåd. Fader, vi tackar dig för nåden i att få bevittna hur du leder skapelsen och historien mot dina ändamål. Att du i din försyn har förutbestämt det stora och det lilla. Händelser i värld och i vardag. Vi tackar dig för nåden att få bli disciplinerad av dig och veta att din skola må vara hård många gånger. Men det leder till god frukt och det leder till evigt liv. Det leder till att du ger mer av dig själv till oss, och det är också nåd. Och vi tackar dig för nåden att få representera Jesus Kristus, att gå i Johannes döparens fotspår och få säga till våra familjemedlemmar, till våra kollegor, till våra kompisar, se Guds lam som tar bort världens synd. Att få basunera ut det, att få representera honom, att få vara hans ambassadörer, att få utföra evangelisters gärningar. Att få leva för någonting som är så mycket större än oss själva och inte peka på oss själva. Men igen, som Johannes säger, att Kristus måste bli större och jag mindre. Jag ber att det skulle vara vårt hjärtas längtan, Fader. Var och en av oss. Nu ber jag att om det finns någon här som inte känner dig, så skulle du uppenbara dig själv för dem. Du skulle uppenbara dig. Du skulle ge nåd. Du skulle ge frälsning. Skulle uppenbara din kärlek. Jag ber så i Jesu namn. Amen.